tänker jag naturligtvis på församlingen, men jag gläds över det också. Så ett stort tack ifrån både Ulla och mig, för hon njuter av dem också. Det vet jag, även om hon tar det mer praktiskt, så är det ska vattnas och skötas och så, men jag njuter av dem på kanske ett lite annat sätt. Så stort tack. Och sen tänker jag så här, nu är det ju inte 13 dags helgen längre, som tur är. Men kanske någon kommer och tänker att idag får vi säkert höra en bra predikan om de vise männens sökande och så vidare. Men det blir inte det. Men jag tänkte jag gör en kort sammanfattning. Det är smart att söka Jesus. Det är sammanfattningen av den predikan. Så fick ni med den. Det blir lite bonus så. För att försöka göra en lång historia kort, så var det ju så här. De flesta av er vet ju då att jag har jobbat lite grann med en stroke som jag fick i somras under hösten, så jag har inte varit så synlig under ett bra tag, och sen så dök vi upp lite grann så småningom igen. Men det var veckan innan midsommar som jag fick en lindrig stroke. Och den följdes av en ganska kraftig hjärntrötthet, och jag hade ju bara hört talas om och träffat lite människor som hade drabbats av hjärntrötthet innan, så jag hade ingen aning vad det innebar egentligen, men jag har känt på det nu, och det är inget skoj kan jag ju säga, så att det är inget man letar efter. Men det gjorde ju, alltså den första månaden då var jag väldigt mycket i en dimma, så jag sov nog minst lika mycket som jag var vaken, och bara kraschade sig fullt totalt, så att det fanns liksom inget annat än att bara försöka hålla sig flytande på något sätt. Men så småningom så på något sätt kom jag ur dimman lite grann, och det är säkert en pastorskada, men jag älskar ju att lyssna på predikningar. Jag tycker det är bland det roligaste som finns. Och en del av er tänker så här, det måste vara något fel. Men så är det. Och jag tror att kanske en hel del av oss som predikar ibland tycker att det är väldigt intressant och givande att lyssna på andra som predikar. Kanske över samma texter som vi brottas med, så här, och så man får nya infallsvinklar. Så det första jag gjorde när jag kände att jag orkar lite mer, titta på tv och sitta vid datorn, det funkar inte, men lyssna gick ganska bra. Så jag lyssnade på Wallis sommarpredikningar. Och så vet ni nog hur det är många av er, att ibland när man lyssnar så pang säger det liksom, man får ett sånt där aha moment. Det är liksom man bara stannar upp inför något och så fattar man, ja man så hänger det ihop. Och så var det när jag lyssnade på Wally. Nu får du förlåta Wally, men jag kommer ju inte ihåg ordagrant så, men det jag kommer ihåg utav det, och minnet är ju lite sådär, men det jag kommer ihåg det var att du hade mött en man som hade varit sjuk under en längre tid, och så frågade du honom, men vad har du liksom lärt dig i gemenskapen med Gud? Vad har du lärt dig under den här tiden du har varit sjuk nu då? Och fram tills dess så hade ju min sjukperiod egentligen då bara varit först dimma och sen mycket tårar, nedstämdhet och fundering över liksom, jag älskar ju att jobba i församlingen och nu ligger jag här och orkar knappt att gå upp ur sängen liksom, och gå upp en stund och sen sover jag, så går jag upp och så sover jag så här. Så jag var väl inte alls riktigt, jag var inte taggad överhuvudtaget, så var det. Men så tänkte jag när Olli sa det, vad har du lärt dig? Jag tänkte, jag kan ju inte bara ligga här och så tycka att livet är surt. Att det är tråkigt, att jag inte kan vara igång, att jag inte orkar någonting överhuvudtaget. Så här. Utan den här tiden måste ju få bli någonting. Och sen hade jag ju fastnat i det när jag fick åka hem ifrån sjukhuset, så sjukskrev de mig 3 månader. Och det fastnade i huvudet. De sa ju lite annat också, att det kan ta ett halvår, ett år, 2 år, det kanske aldrig går över riktigt och så vidare. Men det hade jag skjutit undan, så jag lyssnade på de här 3 månaderna, då är jag på gång igen, då är det full fart liksom, då är jag tillbaka och får jobba. Men ju närmare jag kom de här 3 månaderna, ju mer insåg jag att det kommer inte hända. Och då tänkte jag, då måste ju den här tiden få betyda någonting. Och eftersom jag inte kunde titta så mycket på skärmar och det, så fick jag ju försöka förhålla mig till att lyssna. Så jag gjorde ju det allra mesta. Och på något sätt så leddes mina tankar till psalm 23. Och den psalmen har varit, får jag säga, min näring under de här, vad är det nu, det är lite mer än ett halvår. Ja, ungefär där någonstans. Under ett halvår så har jag levt med den här psalmen och framförallt en vers. Och det är fortfarande så att jag måste sova två pass om dagen, liksom emellan det vanliga sovandet, för att orka och vara med för övrigt. Och varje gång jag lägger mig ner, i början sov jag tre pass, och det första sov jag ju jämnt, kändes det som. Men när jag hade fått tag i det här med psalm 23, så var det vers 2 som varje gång jag lägger mig ner, så har jag bett den till Gud innan jag somnar. Och det är de här orden: han låter mig vila på gröna ängar. Och han för mig till vatten där jag finner ro. Och det är ju en vers som ni har hört, ni har läst den många gånger. Sådär. Och, ja, det är ju psalm 23, den kan man ju, den har man ju hört. Va? Men för mig så har den här versen varit någonting alldeles speciellt och är och kommer att vara hela mitt liv. För den har hjälpt mig att komma till ro. För att när hjärnan inte funkar som den ska, så det som har hänt är att så fort jag liksom kopplar av eller när jag blir riktigt trött, så har det satt igång och bara snurra. Ett totalt kaos in i huvudet. Och att då få lägga sig ner och be ut de här orden och tacka Gud för att han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Så har det förändrat min situation och jag har kunnat somna lugnt och skönt. Och det gör att jag har tänkt att jag skulle predika då utifrån psalm 23 idag. Och vis av tidigare erfarenheter så har jag kommit fram till att jag satsar bara på vers 1 den här dagen. Så får vi se om det blir någon mer predikan under våren. Och återigen då, så är det ju psalm som vi känner igen, så jag hoppas att vi kan låta bli att stänga av nu. För det är ju så, när det är något vi verkligen känner igen och har hört många, så tänker jag, precis, ja, det har jag hört förut. Kunde han inte kommit med något nytt idag? Kunde det inte ha varit något profetord ifrån Jesaja eller något sånt där som bara fullständigt... Nej, det blir ju inte det, utan det blir psalm 23. Men jag tror att Gud kan ha någonting att säga till oss genom psalm 23, eller första versen den här dagen. Så lyssna och liksom tappa inte taget än i alla fall. Vi ber innan vi fortsätter. Gud, tack för ditt ord. Tack för att det är levande, det är skarpt. Eller tack för att det är fullt av tröst. Tack för att det är fullt av uppmuntran. Och tack för att det leder oss tillbaka på rätt väg. Gång på gång. Du vet här att vi har så lätt för att tappa taget. Vi tappar riktningen. Men då är du där och ditt ord är levande. Och det för oss dit du vill ha oss. Och där vi behöver vara för att du ska kunna tala till oss. Tack för att du vill göra det den här stunden. Amen. Psalm 23 är troligtvis det mest lästa bibelsammanhanget. Alla kategorier över hela vår värld. Alla som har tillgång till en bibel eller har hört talas om en bibel eller hört talas om ett sammanhang, så är det troligtvis så att de har hört talas om psalm 23. Ofta så beder vi ju den, och människor över hela vår värld har bett den i krissituationer. När man känner att det finns inget kvar att hålla i, så hittar man psalm 23 någonstans och så tar man tag i den. Charles Spurgeon, som kallas predikanternas första, han har skrivit antingen ett stort verk eller också kan man få det i 6 böcker om psalmerna, och han kallar saltaren för psalmernas pärla, eller saltarens pärla. Och det är många som har skrivit att den här psalmen liksom, den är outstanding. Fångar man inget annat i saltaren, så är det psalm 23 man ska fånga. Och då hamnar vi i det här att har vi hört den tillräckligt många gånger, så blir det liksom, ja, men psalm 23, den kan jag ju. Och så tappar vi bort vad det handlar om. Men inledningen, eller jag läser psalmen, det är ju bara 6 versar så att den är rätt lätt att lära sig. Och nu läser jag ifrån den här nya översättningen som kom här på höstkanten, Nu-Bibeln. Så låter det lite annorlunda så är det fortfarande Bibeln. Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Han låter mig vila på gröna ängar och han leder mig till lugna vatten. Han ger mig ny kraft och han leder mig på rättfärdighetens vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i den mörkaste dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav tröstar mig. Du dukar ett bord för mig framför ögonen på mina fiender och du smörjer mitt huvud med olja. Min bägare flödar över. Din godhet och nåd följer mig i hela mitt liv och jag ska få bo i Herrens hus för alltid. Amen. Första versen är ju enkel, väldigt enkel att lära sig. Herren är min herde. Och i den här översättningen står det ju, och jag tycker det är en väldigt bra översättning där, ingenting ska fattas mig. Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Det är ju en stark bekännelse från kung David som vi känner honom. Och man skulle kunna säga, vem skulle kunna skriva den här psalmen om inte kung David? Hans liv började ju som fåraherde. Han hade egentligen, utifrån vårat perspektiv skulle vi säga att David hade ju ingen barndom och ingen tonårstid. För han var ute på fälten och vaktade fåren. Han var den yngste bland sönerna och det var föll på hans uppgift. Men det var där ute som Davids gudsrelation formades. Det var inte i palatset där han omgavs av en ofattbar rikedom där det fanns allt. Utan jag tror att Davids gudsrelation formades bland fåren. Och han kunde ju verkligen prata om herden om fåren. För han hade varit en herde själv. Han hade haft ansvar för en stor jord av får under många år. Men när han då börjar med att säga Herren är min herde. Det är ju där liksom tyngdpunkten ligger, det är där nyckeln ligger och det är det vi måste få tag i på något sätt, tänker jag den här dagen. Det som är det allra viktigaste är att Herren är min herde. Och då kan man ju ställa frågan, vem är din herde? David säger, Herren är min herde. Vem är min herde? Ja, kanske att vi kan utmejsla det lite grann. Men när han säger Herren är min herde så då måste man ju stanna upp där och kolla, okej, vad ligger i det här? Och det är så mycket så det kan man inte tömma ut så här kort. Men jag slog upp i Strongs översättning där. Det är en stark översättning som det heter. Det, liksom där han gräver fram mycket av det. Och där står det ju då att Herren står för han som är evig. Och sen fanns det ett uttryck som jag det går inte att översätta bra på svenska, men det står self-existent. Och det är ju ett sånt där ord, alltså ni som förstår engelska, ni fattar ju direkt. Men alltså han behöver ingen annan eller något annat för att existera. Och mig vetligen så finns det ingen livs... Ja, nu tappar jag det ordet, men det finns inget liv som kan existera utan någonting annat. Va? Vi behöver luft och vi behöver mat, vi behöver det. Vi behöver människor runt omkring oss. Vi behöver en mamma och pappa som hjälper oss när vi är små och så vidare. Men Gud behöver ingenting. Och det är han som är vår Herre. Och varför behöver han ingenting? Nej, han är ju alltings ursprung. Allting skapar, alltings Herre. Herren är min herde. Och när David skriver just det här, Herren är min herde, då, så ser han, tänker han inte bara på Herren då som herden som tar hand om fåren, som beskyddar dem, som ser till att de får mat när de behöver, ser till att de får sova när de behöver, utan han talar också om Herren är min herde, då är det Herren är min kung. Han är den som står absolut över allting annat. Jesus säger i Johannes 10 och 11 så här, när han talar om sig själv, som den gode herden som ger sitt liv för fåren. Och David visste ju vad det innebar. För David hade varit herde under många år, som jag sa. Han visste att det innebar att vara villig att ge sitt liv. När vilddjuren kom, björn och lejon och andra vilddjur som fanns, så var det på Davids hjärta hans ansvar att försvara sina får mot de här djuren. Och därför hade han en herdestav, en rejäl grej. Men han visste det, att det var mitt ansvar. Och Jesus, när han kom, så visste han att du och jag låg på hans hjärta. Vi var hans ansvar. Och därför var han villig att ge sitt liv för oss. David behövde ju aldrig det, men han var villig, för att han råkade ut för många strider. Och där lärde han sig också relationen med Gud, vad den innebar. För att han kunde med trygghet möta vilddjuren när de kom. När kvällen kom, han hade samlat fåren, så la han sig i öppningen för att skydda dem mot vilddjuren som ville komma in och ta dem och så vidare. Herren är min herde. Om vi skulle bara snabbt ta en överblick över psalmen i övrigt, som då innefattas i de här orden. Herren är min herde. Allt det andra som följer sen är en beskrivning av vad det innebär. Det är en beskrivning av det kristna livet. En sammanfattning. Vad innebär det att vara en kristen? Jo, det kan du läsa i psalm 23. I 6 versar kan du få med alltihopa. Men nu var det ju inte bara herden som vi måste få med här. För att om Herren är min herde, så innebär det ju då att egentligen så är jag ju ett får i hans jord. Och över 200 gånger i vår bibel så används bilden av ett får när Guds ord talar till oss människor. Och det vi brukar säga, ibland så står det så här, eller stod i de äldre översättningarna, sannerligen, sannerligen. Och det var ju en sån där liksom röd signal att wow, stanna upp här, lyssna noga, ta det här på allvar liksom, för att det var ett poängterande, ett markerande av att det här är viktigt. Och då tänker jag så här, att om bilden av får används på dig och mig över 200 gånger i Bibeln, så är det säkert viktigt att fatta vad det är, vad Gud tänker med det. Och sen är det ju så att jag älskar djur. Har du någon koll på klockan? Jag glömde precis bort att sätta det. Det var en bisak. Tack. Jag älskar djur, med några få undantag. Jag tycker inte om råttor till exempel. Jag älskar djur. Och de utav er som följer mig på, eller som har mig på Facebook, ni kanske är ganska trötta på alla lejon och elefanter och noshörningar och sånt som dyker upp där ganska regelbundet. Men jag är så fascinerad av det. Och jag älskar får. Jag har aldrig haft får, och jag vet egentligen inte hur får fungerar. Men jag tycker de är så otroligt fina, så jag har väldigt svårt att äta lammkött. Även om jag tycker det är bland det godaste som finns. Men ju äldre jag blir, ju svårare är det. För jag ser det här lilla ofattbart söta lammet framför mig. Så tänker jag, äta det? Nej, det, det går inte. Men om man då tänker på får, så det finns ju karaktärsdrag. Jag menar, vi har karaktärsdrag, och varje djur är speciellt på sitt, och fåret är ju speciellt på sitt sätt. Och hur man nu säger detta på ett bra sätt så här i början på året, när nu Annette har eldat på för det nya året. Men det första och mest genomgående karaktärsdraget för ett får, det är att det är dumt. Och jag hade jättesvårt i början när jag insåg det. Ju mer jag läste, så var det en som försökte förklara, så sa de alltid nästan på det första de sa att får är dumma djur, sa de. Jag tänker, de är otroligt fina, de är så goda, så mjuka, sköna att ta på och sådär. Men de är dumma alltså. Ja, tänkte jag, då kan man ju fråga sig, hur för man över det bra i ett sånt här sammanhang. Du och jag är får. Bibeln använder det 200 gånger. Det måste ligga något i det. Och sen vet vi att Gud älskar oss. Det vet vi, va? Det har vi hört. Och det tror vi på. Vi håller fast vid det, att Gud älskar oss. Och då tror jag ju egentligen inte att han tänker att vi är så dumma, för han har ju skapat oss. Men det finns någonting i det här. Och då kan man ju tänka vidare, och då har jag bara tänkt så här, att hur är det? Jo, alltså jag kan ju känna igen mig i det, för ganska ofta så tycker jag att jag kunde ha en doktorstitel i att vara dum, för jag har gjort så mycket dumheter genom livet. Så det är det enda som jag vet att jag är riktigt bra på. Så är det därför att det har blivit dumt många gånger. Och då tänker jag så här, och nu är det en fråga till dig med att tänka efter lite grann. Har du någonsin gjort något dumt? Ja, jag ser en del som nickar. Det är bra. Det är bra med ärlighet. Det varar långt. Och då kan ju en följdfråga vara på det. Har du gjort om samma dumhet två gånger? Och jag måste ju då svara ja, det har jag gjort. Och då brukar jag ju säga att det yttersta beviset på dumhet är ju när jag gör samma sak två gånger och förväntar mig olika resultat. Och så är det ju alltså. Gör jag dumt en gång och sen gör om det och förväntar mig att det ska bli bättre den här gången än vad det blev när jag gjorde det första gången, då är jag dum alltså. Det är bara så. Och då behöver jag någon som hjälper mig, då behöver jag en god herde. Och så kan man ju tänka vidare, har du någonsin sagt något dumt? Ett ord eller några ord så där som du skulle vilja bara suga tillbaka igen och så sudda ut det. Ja, jag tror en hel del av oss måste erkänna att vi har gjort det. Och det tråkiga där är ju att vi måste nog erkänna att vi har sagt det mer än en gång. Kanske till den vi älskar allra mest. Den vi lever tillsammans med och som har stått ut med oss under många år. Och så är det ju med får. Har ni någonsin sett ett dresserat får? Har ni gått på cirkus och sett ett dresserat får? Nej, det går ju alltså inte att se tydligen. Jag vill ju egentligen inte ge upp riktigt på fåret. Jag tänker något måste ju finnas, men... Men det är väl bara gott helt enkelt, fåret är gosigt och varmt och ger goda kläder. Men fåret är dumt. Och du och jag, vi har inte jättemycket att stoltsera om jämfört med fåret, om vi ska vara ärliga. Utan vi är, precis som fåret, så är vi i desperat behov av en god herde. Sen skulle man kunna prata lite grann om då att fåret är försvarslöst. Bland de mest, jag har inte kunnat hitta de mer djur som är så försvarslösa som ett får är. Det har alltså ingenting. En bagge kan ju köra ner hornen och sådär, men ett får har ingenting att försvara sig med. Ja, och nu är vi ju svenskar då. Vi är ju det förträffligaste landet i världen. Vi svenskar, eller vi Sverige, får man ju säga då. För vi kan ju lösa hela världens problem. Är det något land någonstans där det krisar till sig, så kom till Sverige, för vi har en lösning på det. Vi kan gå in och medla och vi vet precis hur vi skulle göra. För vi har ju haft fred i hundratals år och inga större konflikter mer än att vi är lite osams ibland och sådär. Men vi kan lösa det, så kom till oss. Men egentligen så är vi ju försvarslösa hela bunten. När det kommer till det som verkligen gäller, det som tränger in och som skadar oss. Det som vi möter dagligen, det som vi bombarderas av, situationer vi hamnar i som vi inte är beredda på, och så pang säger det, så är det där. Och så går vi därifrån sårade, skadade. Och så säger det oss att vi är i desperat behov av en herde. Och det sista bara som jag vill nudda vid med får, det är att de är ofattbart smutsiga. Jag har lite sådana här bilder att jag har sett när man tvättar och förbereder ullen för att kunna använda den. Och den får man tvätta väldigt, väldigt mycket innan det går att göra någonting åt den. Och anledningen är ju då att de har inga möjligheter att göra sig rena, fårorna. De går omkring med all den här ullen på sig. Och så, nu beror det på att vara med. Men nu tänker vi oss ner i Israel. Det är torrt, det är dammigt och de samlar på sig. Och de har ingen möjlighet i världen. De kan liksom inte hoppa ner i sjön och bli rena. Kunde de göra det så fattar de ju det inte, eftersom de inte är så smarta. Men de är alltså smutsiga. Och återigen, du och jag. Vi kan ju tycka att vi kan slipa till, vi putsar till. Vi jobbar på det som syns, det yttre så här. Ulla försöker hålla mig något sån här i ordning, klipper mig. När hon tycker att jag är väldigt långhårig, vilket jag aldrig tycker inträffar längre, för det finns ju inte mycket kvar. Va? Men det är så, vi putsar och polerar och så tänker vi att nej, nu ser jag väl ganska bra ut ändå. Men är det så att man börjar skava lite grann så här, så har vi ju samlat på oss. Det går inte att öppna en tidning knappt, det går inte att titta på ett reklaminslag, det går inte att gå igenom samhället idag där vi lever, du och jag, och möta det vi möter utan att jag samlar på mig smuts. Jag tänker tankar som är långt ifrån vad jag skulle tänka. Och så inser jag det och så tänker jag, nej men wow, hur kan det finnas i mig? Så där är vi också ganska lika en herde. Men då har vi ju den gode herden. För Herren vill ju vara din och min herde. Och han är den gode herden. Och då står det ju i 1 Johannes 1:9. Det kan ni. Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar från all orättfärdighet. Renar, det vi inte kan göra själva. Fåret kan inte göra sig rent och du och jag kan inte göra oss rena. Vi kan inte komma inför Gud och säga att nu har jag duschat och tvättat mig och liksom fått bort alltihopa det där. Det finns ingen möjlighet i världen. Men du och jag kan frimodigt komma inför Gud och säga att nu har jag bekänt min synd. Och jag vet att Jesus, som är min gode herde, han har renat mig från all orättfärdighet. Han har förlåtit min synd. Du och jag, vi behöver en god herde. Herren är min herde. Och jag, nu de sista dagarna inför den här söndagen, så har jag vet inte hur många gånger jag upprepat det. Och för varje gång jag säger det, ju bättre känns det alltså. Och få säga och få bekänna, Herren är min herde. Jag vill inte att pengar ska vara min herde. Vad det som ger mig trygghet i livet, det som liksom håller mig på spåret. Eller jakten efter framgång eller jakten på prylar. Jag vill att Herren ska vara min herde. För jag inser att det är min enda chans att få leva ett liv så fullt som det bara går. Och ha en framtid att se fram emot. Ett mål att sträcka mig mot. Herren är min herde. Sen måste jag ju åtminstone försöka få med då den andra delen av vers 1. Och den är ju inte helt enkel än heller. Ingenting ska fattas mig. Ingenting ska fattas mig. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Peder, om du visste. Det finns saker som fattas mig. Om hur länge har jag inte längtat efter det där. Eller sett fram emot den här dagen när jag kunde köpa det. Och så vidare. Och alltså, ju mer jag tänker på det, ju mer tänker jag att det finns ganska mycket i Bibeln som vi har missuppfattat. För att du och jag är så begränsade i våra tänkande. Så när vi tänker på liksom allt det goda som Gud vill ge, så hamnar det ofta i grejer vi kan ta på, grejer som vi kan köpa på Elgiganten och sånt där. Och jag tänker att i det stora hela så är det väldigt, väldigt ointressant. Jag hittade ett bibelställe som jag har läst många gånger, men som jag inte har kopplat ihop med det här. tidigare, men som jag tycker är så jättebra, så lyssna noga på det. Lukas 12 och 15. Jesus tar, sedan sa han till dem: se till att ni aktar er för all slags girighet, för livet handlar inte om att ha ett överflöd på ägodelar. Se till att ni aktar er för all slags girighet, för livet handlar inte om att ha ett överflöd av ägodelar. Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Och då kan det vara ett glapp däremellan. Man tycker att det finns så mycket som jag behöver som jag inte har. Men, och det måste ju vara det, att det är det Gud längtar efter att ge mig. Nej, troligtvis inte. För att glappet ligger då mellan det jag ser att jag vill ha och det Gud vet att jag behöver. Och så mycket av det jag tror att jag vill ha är fullständigt onödigt. Jag har så hemskt mycket hemma som är fullständigt onödigt. Och lite nu och då kommer jag på det. Och jag tror att det är viktigt. Vi lever i ett samhälle där vi... Alltså, ja, det är väl ingen mer än jag här som börjar bli trött på tv-reklam. Men jag kan berätta det, att jag är väldigt trött på tv-reklam. Och ändå så har det varit liksom min grej under en del år. Jag jobbade med reklam och tyckte det var fantastiskt spännande. Men sen, alltså, ju äldre jag blir, ju vedervärdigare tycker jag det är. För att det reklamen säger, det är ju, först vill jag sälja produkter, och sen så kommer man till affären och man tänker att jag är ju totalt oberörd av reklam. Och så står man där, så tar man den grejen, så klickar det. Da, 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 köp den här. Men nu... jag bryr mig inte om reklam, men där står jag ju med den här grejen nu som jag har sett 122 gånger på tv. Och troligtvis enbart för det. Det var inte så att jag har vetenskapligt kommit fram till att det här var det bästa jag kan köpa. Nej, jag är ju påverkad naturligtvis av det jag ser. Och det framförallt budskapet består av, det att köp så blir du lycklig. Och det är jag rädd för att det smyger sig in också. I det här jag pratar om smutsen. Om det som vill drabba oss. Så tror jag att det liksom ställer om våra tänkande och gör. När Gud talar om allt det goda han vill ge, så tänker vi 60-tums tv. Och Gud tänker, jag vill ge livet innehåll. Jag vill ge livet mening. Jag vill låta mitt barn få vara med och välsigna någon annan. Bära någon annans börda några kilometer genom livet. Se den här tiggaren som sitter utanför affären och se honom i ögonen och förmedla lite värme, lite mänsklighet, lite Guds kärlek helt enkelt. Och så tänker du och jag 60-tums tv. Ingenting ska fattas mig. Och nu har jag lärt mig vid det här laget att när Gud säger någonting, så backar han upp det. Då står han för det. Och jag hamnar i den situationen lite nu då, att jag får frågor som jag inte kan svara på. Eller det händer väldigt ofta att jag får frågor jag inte kan svara på. Men det gör inte att jag backar från att det Gud har sagt, det menar han. Jag har sagt grejer genom livet, som jag inte har kunnat backa upp. Och som jag ibland kan tänka tillbaka och tänka på. Vad dumt att jag sa det till mina barn. Och inte kunde stå för det fullt ut. Men när Gud har sagt det, så står han för det. Och här står det: Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Och då är jag övertygad om att det är ingenting utav allt det goda som Gud har tänkt för oss. Ingenting utav det goda som du och jag behöver för att leva ett liv i Guds gemenskap. Att leva ett liv som är värt att leva. Det kan se väldigt annorlunda ut. Det kan se fattigt ut på ytan. När människor runt omkring oss som har allt tittar på oss och tänker de att nej. Tänker ibland när folk kommer hem till vårt lilla hus. så kan jag tänka mig att en och annan har tänkt så här, ja visst, det är ju jättesött, man stackars människor att bo i ett sånt litet hus. Och vi kommer hem och vi säger, wow. Tänk att vi får bo här. Ingenting ska fattas. Och det kommer naturligtvis sig utifrån då att Herren är min herde. Så därför är jag ställde ju frågan i början, vem är din herde? Vem är min herde? Kan vi med kung David bekänna, Herren är min herde? Så är det lugnt. Då kan du vara trygg. Oavsett vad det som finns och de som finns runt omkring dig säger. Jag letar efter ett bibelord till. Precis. Jag måste få skicka med det till slut. Hesekiel 34, 15 och 16. Hesekiel 34, 15 och 16. Jag, säger Herren, ska själv föra mina får i bet och låta dem vila sig, säger Herren Gud. Det förlorade ska jag söka upp, det som har gått vilse ska jag föra tillbaka. Det sårade ska jag förbinda och de svaga ska jag stärka. Det förlorade ska jag söka upp, det som gått vilse ska jag föra tillbaka. Det sårade ska jag förbinda och de svaga ska jag stärka. Men de feta och starka ska jag förgöra. Det är Herren, vår herde, som talar så. Och det gör att du och jag kan vara väldigt trygga om vi likt av vi kan bekänna det här. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Och där säger jag amen idag, så kanske det blir en fortsättning. Vi ber tillsammans igen. Och Gud, jag ber att ditt ord får fortsätta att tala. Ditt ord som är levande. Låt det leva i våra liv, Herre. Låt oss få göra samma erfarenhet om vi inte har gjort det, här, och låt oss göra det på nytt igen som David gjorde när han talade ut, Herren är min herde. Herren är min herde. Herren är min herde. Herre, låt oss få tag i det den här förmiddagen, den här dagen och inför året som ligger framför. Herre, vi har inte en aning om vad som kommer. Det kommer att vara oerhört mycket spännande. Det kommer att vara det som också slår emot oss och som vi står frågan inför. Men det förändrar inte faktumet att du, Herre, är vår herde. Och därför ska ingenting fattas oss. Herre, hjälp oss att landa i dig och vila i dig, förtrösta på dig, förlita oss på dig, Herre. Och hjälp oss att mer och mer det här året ta bort allt vi har liksom satsat på, det som kommer att falla, det som kommer att försvinna, det som inte håller. Herre, och för tillbaka liksom vårat förtroende till att satsa det på enbart dig. För du är densamma igår, idag och i all evighet. Och du, Herre, är och vill vara vår herde. Prisa dig för det. Jag upphöjer dig, Herre. Välsigna ditt namn. Tackar dig för din godhet emot oss. Att du vill verkligen vara vår herde. Att du vill ge oss allt det du ser att vi behöver. För att leva ett liv. Ett fullständigt liv, Herre. Amen.